Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt du inte ens visste att du ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Vi borde nog prata om the riots just nu, Black Lives Matter. Dels för att kändisnyheterna står liksom på paus just nu, men också för att det känns så konstigt att sitta här och prata om Chrissy Teigen ska ta ut sina bröstimplantat samtidigt som världen går igenom en, vad jag hoppas blir en revolution.
Ja, alltså det är ju verkligen, världen brinner ju lite, eller inte världen men Amerika.
Ja.
Och då känns det väldigt konstigt att att låtsas som att ingenting händer, så att säga.
Helt sjukt. Och det, jag blir så frustrerad för att det känns som att fokus i media och narrativet just nu, att the rioters är helt utspårade och degenererade, istället för att prata om att det är den institutionella rasismen som är degenererad och helt utspårad. Det känns som att folk vet inte riktigt vart de ska titta och hur de ska förhålla sig till allting.
Nej, alltså när man läser nyheterna så känns det som att artiklarna belyser inte problemet, om vi säger som så.
Nej, kanske inte.
Och det också... Men mycket, ja, jag hängt jättemycket på Twitter.
Mm.
Det är mycket information att ta in. Och det är mycket klipp som sprids.
Det är så mycket just nu.
Mm. Och det är viktigt att absolut ta in, men också att ta det en extra runda innan man börjar sprida.
För det finns ju jättemycket från alla olika vinklar och förhållningssätt till det som sprids. Exakt. Samtidigt.
Exakt.
Ja.
Det kommer vi inte reda ut i dagens avsnitt.
Nej, det här är ju ändå trots allt en podcast som många lyssnar på, för att ibland pallar man inte.
Nej.
Lyssna på poddar om saker som faktiskt spelar roll i världen. Ibland vill man prata om Chrissy Teigens bröst, till exempel.
Ja, jag tyckte det var fint att Ariana Grande var ute på gatan i alla fall.
Det är många. Jag såg Halsey, Shawn Mendes och Camila Cabello.
Yes, baby. Där men de är bra på att gå långsamt.
De gick i samma takt som resten av befolkningen den här gången. Där har vi en PR-ansvarig som mejlar dem och bara, hörni, ni är båda borderline racists. Ni kanske ska ut på gatorna.
Så förra veckan så pratade vi om läckta dokument från den där advokatbyrån som alla kändisar använder. Mer specifikt de läckta Gaga-dokumenten. Well, jag har kommit ännu en gång to the table med läckt information. Det har gått 3 år sedan sist, men Anonymous är tillbaka.
Det här är så intressant. Först, berätta vem Anonymous är.
Anonymous är ett nätverk av incels. Nej, jokes. Anonymous är ett nätverk av hackers som sitter runt om i världen och som oftast lägger upp lite så här cringeworthy videos där de sprider information eller uppmaningar med förvrängd röst, och så har de Guy Fawkes-masker på sig.
Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous to the Minneapolis Police Department. Police brutality and murder is a widespread problem in the United States, which has undoubtedly infected nearly every jurisdiction in the country.
De anser väl lite att de är på den rätta sidan alltid i historien, och att det är deras ansvar att läcka viktig information eller att hacka. De hackade ju polisstationen i Minneapolis till exempel. Mm. Deras hemsida stängde de ju ner. De hackade radiostationen i området så att de bara loopade fuck the police. Mm.
Den låter.
Så ni fattar vad det är för typ av. De är duktiga på det de gör.
Det är de.
Så kan vi säga. Och igår la de alltså då upp ett klipp där de basically sa, om inte polisen i USA slutar att använda våld specifikt nu under demonstrationerna, så kommer de att läcka information om Trump.
Iconic. Men alltså, det är så jag får rysningar. Att det här har pågått parallellt med alla dessa klipp på protesterna. Min hjärna, jag vet inte vart jag ska ta vägen.
Nej, och det sjukaste med detta är ju att för oss skedde det ju dagtid. Så vi kunde ju konsumera det i realtid. Mm. Men keep in mind, Trump, han låg och sov när detta hände.
Obsessed.
Alltså de vaknade upp.
Yes.
Till någonting vi redan hade typ tagit in i flera timmar. Mm. Det är så sjukt. Och det som de då valde att läcka är ju bland annat att de har kommit över polisdokument som bekräftar och knyter ihop Donald Trump med Jeffrey Epstein. Ni vet, trafficking-mannen som allegedly hängde sig själv när han dömdes.
Mm.
Högt uppsatt inom affärsvärlden. Många kontakter, många kändisar. Han var ju ihopkopplad med prinsen i England. Alltså, ja.
Och det riktades om att det kanske inte var han som hängde sig själv, utan att det var... eller det här Anonymous kommer in.
Är det lite det? Eftersom att dokumentet bekräftar att Donald Trump har köpt sex av en 13-åring.
Mm.
Allegedly.
Enligt rykten. Enligt eller enligt
rykten.
De här papperna som Anonymous har spridit. Men har inte Anonymous också spridit papper på massa andra våldtäkter med typ 12-13-åringar? 10-åringar till och med, som Trump har gjort.
Ja, det är en 10-åring, en 12-åring, en 11-åring, en 13-åring, en 12-åring, en 11-åring.
Olika våldtäkter som Trump har anklagats för och även settlat och gett föräldrarna till de här barnen en summa så att de ska hålla käften.
Oh, nej, men alltså det här är så fruktansvärt. Och ovanpå detta så läckte en Little Black Book som tillhörde Jeffrey Epstein.
Mm.
Här går ju åsikterna isär. Är detta bara en kontaktbok? Liksom över person han har haft nummer till. Andra påstår att det här är lite av hans klick. Alltså de som han mest rörde sig med. Återigen, allegedly. Vi vet
inte. Det här vet vi inte vad. Det här kanske bara är en namn han hade.
Precis.
Att tillgå. Men. Och nummer som han kände lite. Men inte nödvändigtvis umgicks med särskilt mycket.
Men på denna listan hittar vi ju Naomi Campbell. Vi hittar Tony Blair. Och Alec Baldwin.
Alec Baldwin har alltid haft en vibe jag har varit skeptisk till.
Mm. Det, alltså, lite,
det
eller hur?
Är en grov anklagelse. I för sig så har han ju varit väldigt uttalat anti-Trump och haft hjärtat på rätt plats, enligt mig i alla fall. Så det här kanske mycket väl, han kanske inte alls kände Epstein.
Nej. Och sen så läckte även information angående Diana. Och
Prinsessan Diana.
Och vad hon hade för sig dagarna innan hennes död. De här dokumenten som du har läckt är en återberättelse av en händelse. Så det är inte fysiska dokument. Och det är ju inte heller, för det pratar om ett påstått inspelat ljudklipp.
Mm.
Där hon har åkt till ett sjukhus och mött upp en person som har blivit våldtagen av en bland prins Charles stab som jobbar för kungafamiljen.
Nära vän till Charles eller nära anställd?
Precis, som fortfarande idag då ska jobba för prins Charles. Och hon har då i hemlighet spelat in det här samtalet, alltså Diana.
Med våldtäktsoffret.
Precis, och sen lagt det här bandet i en låda i Kensington Palace. Och när hon då dör så har ju det här försvunnit tillsammans med lite känsliga papper också. Och den som har hört det är hennes syster. Hon har fått höra bandet och återberättat det. Men som sagt, det här är inte fysiska dokument och det är inte the tape. Så att det här är ju lite mer rörigt att bekräfta. Men Anonymous har tidigare läckt, alltså det är ju som WikiLeaks. Alltså det är ju, man brukar liksom att inte tro på dem, if that makes sense.
Nej, men och det kan ju också vara så att själva historien i sig stämmer mycket väl. Men att det var ändå en trafikolycka som inte var planerad och att det bara var slumpen att det sammanföll med den här våldtäkten och att Diana hade bevis för den.
Mm, precis.
Men det är ändå, det är mycket att ta in.
Alltså det var mycket som bara så här droppade inom loppet av 24 timmar.
Och sen är alltså att det här sammanföll med en pandemi också.
Nej, men så snälla rara. Alltså nej. Förlåt, lever vi i en simulation?
Men det här är... Jag vet inte. Och sen bara det faktum att jag har känt att livet är en simulation sedan dagen Trump blev president. Så att jag vill liksom inte vara som är upp och ner längre.
Nej, alltså jag är helt ärligt. Jag bara, vad går vår generation igenom? Jag fattar ingenting.
Ingenting. Och bara det faktum att Kanye West har varit tyst genom allt det här medan Taylor Swift har verkligen tweetat till Trump, "We will vote you out of office in November", något sånt skrev hon.
Mm.
Who the fuck knew that that's the world we'd be living in 2020? Okej, nu lämnar vi just pågående kaoset ett litet tag och förflyttar oss till ett annat slags kaos som känns som det var 100 år sedan, för att det här pågick i början av veckan innan vi visste vad det var som var på gång. Men det har ändå lite med rasism att göra, kan man ändå säga. Nu ska jag berätta att för typ 7 år sedan så kom jag över en artist på SoundCloud som jag blev besatt av. Jag började följa henne på Instagram och dog av hur rolig hon var och bara, den här personen måste slå igenom. Personen jag talar om heter Doja Cat.
Love her.
Ja, sen dess har hon ju slagit igenom. Och nu tänkte jag förklara varför hon har varit på tapeten som cancelled i början av veckan. Och vi måste ju då erkänna att jag är ju lite partisk. Älskar henne.
Ja, det har vi, det har jag fått känna av när vi har pratat om detta.
Nej, men hon är så rolig. Hon slog igenom med den ironiska låten Moo. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat. I don't say meow. Bitch, I'm a cow.
Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. Nej, men alltså snälla rara, jag... Det finns så mycket videoklipp på mig när jag dansar till den här jävla låten. För att jag var besatt.
Och det är verkligen att hon bara låg hemma och bara började freestyla Bitch I'm a cow, för att hon hade köpt en outfit med komönster. Och sen la upp en video på YouTube när hon typ twerkar och utklädd till en ko och äter hamburgare. Och det här älskar internet. Hon är ju a digital native. Hon andas och lever internet och internetkultur.
Ja, men hon är ju lite, alltså... Lil Nas.
Lil Nas X och Doja Cat tillhör samma kategori. Och
precis.
Så it makes sense att båda två blir väldigt kända genom TikTok. För att nu så är Doja, kanske inte längre, men hon var det för någon vecka sedan, etta på Billboard-listan med den TikTok-virala låten Say So.
Mm.
Den här låten...
Oh my god, förlåt. Mm. Förlåt. På tal om den låten. Sa du att Dua Lipas producent som gjorde Physical gick ut och sa i en intervju att han önskar att han istället hade gjort samma sound som Say So, för det var en bättre discolåt. Hur känner man som artist när ens producent säger en sån grej?
Och Physical också, a fucking goddamn banger.
Right? Så... Anyways, continue.
Ja, vi är tacksamma för att både Say So och Physical finns. Men den här låten är ju då, apropå producenter, producerad av en man som heter Dr. Luke. Vad har vi på Dr. Luke, Max?
Vad har vi inte på Dr. Luke? Men jag ska ge dig en snabbis liten rundown. Problematisk, anklagad för att ha våldtagit Kesha, utnyttjat Kesha. Varit fruktansvärd mot Kesha när hon var signad till hans skivbolag, tvingat henne att gå på dieter, kallat henne för tjock och ful, och sen blev han cancelled och sen bytte han producentnamn, kommer inte ihåg vad det nya heter, men det är något sånt typ
Made in China.
Visst var det det?
Lite problematiskt. Ja.
Det ringer en klocka. För att det var det han använde när han producerade vår andra nytida samtidsqueen Kim Petras.
Ja.
Det... Och nu även.
Doja Cat, han har typ två protegéer vad jag vet i alla fall. Han kanske jobbar med fler artister, men framförallt Kim Petras och Doja Cat som han har skrivit otroliga låtar för till. Och han har även proddat mycket av Katy Perrys hits genom åren. Men hon slutade jobba med honom efter Kesha-situationen hände. Viktigt att säga, han har inte blivit dömd för någon våldtäkt med Kesha.
Nej.
Och att hela den situationen har blivit ifrågasatt, som ifall Kesha använde MeToo-rörelsen som ett PR-trick för att ta sig ur ett jobbigt kontrakt med Dr. Luke.
Ja.
Så det har också varit den diskussionen.
Flashback till när jag gick igenom min Instagram när vi skulle lansera den här podden. Och jag insåg att jag väldigt långt bak har lagt dit en sjukt problematisk bild som är the allegedly bild av när Kesha
har bilden på efteråt, eller vad menar du?
Ja, det är när hon ligger utslagen från den kvällen och har sperma över sig.
Men och det här kommer du vilja ta bort.
Det här kommer jag klippa bort.
Men jag tycker inte du ska göra det. Därför det har att göra med hela det här segmentet om Doja Cat. Dumma saker man har delat på internet genom åren och ifall man borde bli cancelled för det. Därför i veckan så kom det fram att Doja tydligen hänger på chattforum för alt-right incels ibland.
Mm.
Alltså hon videochattar med massa kvinnohatande rasister.
Ja.
Det står att Doja själv har gjort rasistiska uttalanden under de här chattarna, men jag har kollat igenom allt videomaterial jag kan hitta. Jag hittar noll bevis på att hon faktiskt har sagt något sånt. Typ att
hon använder väl bara en ordet?
Ja, hon är själv svart, så att I don't fucking really know. Det känns som att det är ganska uppblåst. Hon är en väldigt okonventionell popartist. Hon verkar inte bry sig överhuvudtaget om att vara kommersiellt gångbar. Och
nej.
Det tycker jag är väldigt roligt. Hon sitter liksom och raggar på incels. Och nu har det kommit fram. Och folk tycker att hon förtjänar att bli cancelled för det. Thoughts?
Alltså jag tycker att det är lite, kanske lite naivt och lite dumt. Men du säger att det är välplanerat från hennes håll. För
jag att tycker att det är ett himla performanceverk att en svart jude sitter och raggar på rasistiska incels på internet. Hon, alltså, det finns något med en popartist sitter där och så här äter pommes frites och snackar med de här oskuldslosers på internet. Det har någonting. Och jag är inte den som inte har hängt en del på Reddit i incelforum.
Nej, det vet vi att du absolut slide in där ibland.
Det finns en Reddit-tråd där incels lägger upp selfies och vill ha makeover-tips och undrar, är det kört för mig? Kommer jag någonsin kunna ha sex? Eller är det helt kört för mig? Och då kommenterar jag vad de borde göra, om de borde klippa sig eller kanske skincare routine. Det är väldigt, jag känner mig väldigt spiritually connected till Doja Cat.
Michelle Hallström är alltså the guardian of the incels.
Ja, I have your back, you guys.
Nej, men alltså jag håller med om att jag kan tycka att det var dumt och lite problematiskt det hon har gjort, men att det är väldigt långt bort från att vara en anledning att bli cancelled. Däremot så tror jag att de som har blåst upp detta har gjort det för att de vill cancel henne på grund av Dr. Luke-samarbetet och inte per se hennes actions.
Det är det som är problemet, att det är Dr. Luke, det är det här, det är också en typ någon gång tweetade till Tyler the Creator och en annan rappare Earl Sweatshirt, you both are faggots.
Ja.
Hon har använt the faggot word, eller the f word, i flera olika tweets och sen försvarat det på ett sätt som är ganska klumpigt. Men sen samtidigt så är hon själv väldigt öppen med att hon är bi och ligger med tjejer. Och jag vet inte vad hon har för vänskap med Tyler the Creator och vad kontext den tweeten var i för slags kontext. Men det var ju inte en så smart tweet att tweeta.
Nej, men vi är ju alltid emot cancel culture i den här podden. Så att,
ja.
Jag känner att jag får ju fortsätta ha den åsikten.
Men
även
ändå
i denna
en någon slags held accountable culture.
Absolut.
Då man ändå måste stå till svars för det man gjort, för att annars blir vi inte smartare som samhälle.
Ja, sant.
Jag.
Sant.
PK queen.
Äntligen, äntligen, äntligen. Mm-hmm. Vi fick ett album, Michelle.
Det fick vi minsann.
Och ni kanske tänker, vad pratar du om, Max? Givetvis, Lady Gagas Chromatica.
Och jag tror att det är många som blev lite snopna när de lyssnade på förra avsnittet och vi spelade Rain On Me helt okommenterat. För du klippte bort alla saker du sa om den låten, för att du var lite skeptisk till den första gången, och sen kom musikvideon ut och nu är du väl obsessed.
Ja, alltså ja. Jag, men för mig, ärligt, den låten den behöver växa på. Det direkt inte
jag älskade Rain On Me. Och musikvideon, love.
Ja, nej, jag behövde mer än en lyssning. Och tyvärr så räckte det ju med en lyssning till. Och den gjorde jag ju efter att vi hade spelat in podden.
Mm.
Så att jag var framme med saxen. Cut, cut, cut.
Klippte bort allt vid samlåten.
Absolut, jag stod inte för ett enda ord som kom i min mun. Det kanske släpps någon gång i framtiden, vem vet. Best of när Max omotiverat hatar på saker. För det händer ju ibland.
Det har klippts bort några sådana segment. Det har det.
Där jag bara tydligen är jättebitter.
Max Lisell, nydumpad i vartannat avsnitt. Gud, vad
jag är tyvärr bara en bitter bög som är dumpad. Som också när jag klippt mitt hår så att jag ser ut som en 16-åring. För att jag är så jävla desperat. Anyways.
Jag tycker du är jättefin.
Tack. Men jag tror att albumet sköts fram av den enkla anledningen att hon har revampat låtarna.
Och för att om den släpps mitt under en pandemi så kan hon inte gå ut med tour dates. Om hon inte kan turnera så kan hon inte tjäna några pengar på albumet.
Det är ju ett album som kräver en turné, för att det är ju rakt igenom ett dansalbum.
Mm.
Det här är ju första gången, tror jag, i historien som hon släpper ett album utan en fucking ballad.
Det värsta jag vet är ballader.
Jag tycker tyvärr inte, alltså jag klarar inte av ballader.
Nej.
Jag hatar ballader i vanliga
Ge
fall.
Ge mig en ballad och jag kommer hoppa från Västerbron.
Och speciellt, jag kommer vara den som säger det, men jag är inte jätteglad för Lady Gagas ballader. Oops!
Kan du snälla förklara för mig? Hela albumet läckte på Twitter. Och det är därför hon helt plötsligt bara, okej, nu släpper vi albumet då.
Nej, alltså, låtarna läckte ju typ ett dygn innan. Och då paniksläppte hon låten med Blackpink. Det var det som hände.
Mm. Som jag tyckte saknade en vers.
En refräng?
Den är bra, men den saknar en refräng.
Jag vet, det kändes som att jag behövde den där extra level up-situationen.
Verkligen. Och jag såg så mycket fram emot det. När jag såg att det var en låt med Blackpink, liksom, en K-pop-tjejgrupp som jag lever och dör för. Och så var låten, den var inte... Jag hade velat ha en EDM-banger med Blackpink och Lady Gaga.
Ursäkta, jag hade tänkt Elton John-låten.
Precis, det är ju det som är grejen som jag insåg med Lady Gaga, det är ju house liksom. Och jag lyssnar inte, det är house rakt igenom förutom låten med Blackpink. Och jag lyssnar inte så mycket på house, jag tror att det är där hennes, hennes typ av pop har lutat mer åt househållet och det är bara inte min vibe. Men det är ändå,
ja, det
är ändå bangers liksom. Första gången vi är ute på klubben Max och en låt från Chromatica spelas kommer jag skrika och gråta och kanske maybe break something, I don't know.
Jag kommer vara på golvet på mina knä.
Ja, ja, ja. Det jag tycker är intressant är att hon valde att inte catera till hennes nya fanbase som hon fick genom A Star Is Born. Mm. Utan hon gjorde hennes original fans, liksom hennes
precis.
Little monsters, mainly gay men, verkligen vill ha från henne. Samtidigt som jag kom på en grej att A Star Is Born folket älskar house. Alltså, min pappa, han vill ha en fasad av att han lyssnar på typ Morrissey och Kent, men han vill
han
ju bara lyssna
på
Avicii och Madonnas senaste album. Did I just throw my dad under the bus and say he's gay?
Maybe.
Did I just out my dad?
Michelle Hasselbloms favorithobby, outa bögar. Det är såhär, du är inte vampire slayer, du är the gay slayer.
Gay.
Häxjakten, nej. Bögjakten. I see the sign, it's a gay guy.
Det är så roligt, för att jag har inte en så bra gaydar. De av er som gjort det enda rätta här i livet och följt mig på Instagram heter it's Britney bitch _69. Max, du heter mentalt instabil.
Ja, det gör jag.
Det gör du.
Säger mycket om oss.
Vad sa jag nyss? Min sant. That's not a word. Anyways. De som följt mig vet att en av mina största idoler och förebilder i livet är Erika Persson, alltså Hollywoodfrun Gunilla Perssons typ 17-åriga dotter. Vi alla minns.
Du brukar ju slide in i hennes DMs.
Varje frågestund hon har på sina stories skriver jag en massa frågor. Jag kommenterar på alla hennes bilder. Jag DMar ibland. Jag vill inget heller än att bli kompis med henne. Jag har även haft någon slags vision om att hon ska gästa vår podd någon gång. Men nu i och med corona tänker jag att hon inte kommer komma till Sverige i sommar. Och då är det lika bra att jag bara redan nu förstör vår vänskap genom att prata skit om henne i podden.
Skönt.
Känns
jag ska också när du hade köpt nya kläder och du bara, jag känner lite att jag klär mig som Erika Persson nu. Det är min vibe.
Max, du förstår inte hur många gånger jag gått in på Urban Outfitters. Plockat ut kläder som jag bara, would Erika Persson wear this? Går in till omklädningsrummet och bara, det ser inte riktigt likadant ut på mig som på en 17-åring. Chokers och minikjolar ser lite mer desperat ut på mig än på Erika Persson.
Stött dig.
Hur skulle du beskriva hennes Instagram? Hur skulle du beskriva hennes fläde?
Du, jag vet, för att jag har nämligen råkat se att vi har fått ett DM om detta också.
Mm-hmm.
Där en av våra lyssnare pekade ut att vissa av hennes bilder har jättelite likes. Mm. Och vissa har jättemycket likes. Och det är för att hon är besatt av att lägga ut och sen arkivera bilder.
Gud vad fräscht, det ska jag börja göra.
För att det är verkligen att hon lägger ut en bild och sen så ligger den uppe i typ 5 minuter. Och sen så är den borta.
Iconic.
Och det är därför som, och sen så återaktiverar hon ju dem när hon går igenom för att kurera sitt flöde. Och då kommer de ju inte upp i någon annans feed och därför har de inga likes.
Jag känner mig så inspirerad. Det känns väldigt mycket som något 16-åringar gör idag.
Precis, men det är ju en blandning av titta på min media, titta på min media, titta på min media, titta på min media, jag är en häxa, titta på min media, jag gillar astrologi. Titta på mina bröst. Titta på min midja. Titta på min midja.
Lite ass.
Titta
också
på min midja.
Ja. Och lite på min uppa. Det där är så bra beskrivet. Jag skulle beskriva...
Och att hon använder ljussättning och shimmer. Att det är så här lite shimmering vibe.
Ja.
Så det är vad jag menar.
Mm. Sure.
Lite så här som hon är en elva.
Mm. Ja, så snyggt sminkad.
Mm,
jag skulle beskriva hennes stil som slutty e-girl eller hipster art ho.
Mm,
det är två stilar som är på min moodboard.
Älskar när trenden art ho hände.
Det är det bästa vi har. Kan inte riktigt bära upp den, men jag kämpar på. Hon, som du nämner, är väldigt intresserad av häxkonst också.
Ja.
Och det är någonting med... Nu, vad gör du nu?
Jag ska bara sätta och spela in.
Om den inte gör det, Max.
Det gör den.
Oh, gud.
Sorry, fortsätt.
Jag fick en hjärtattack nyss.
Jag med, fortsätt.
Det känns också så roligt ifall det är du som fuckar upp innan jag gör.
Ja, kul va?
Med mikrofonen. Det hade känts väldigt skönt. Nej, men precis som du nämner, hon är väldigt intresserad av häxkonst och samlar på kristaller. Och allt det här kombineras med Instagram story Q&As, liksom, att folk får ställa frågor. Hon ger extremt välformulerade och genuint inspirerande svar med många tankar om feminism, moral, metafysik och filosofi. Och tillbaka till hennes flöde med mycket fokus på hennes media. Jag lägger ingen värdering i det, men Erika Persson redigerar sina bilder in i absurdum. Och till och med ett otränat öga kan se att bilderna är redigerade. Men I'm not your average otränade öga.
Nej.
I can clock a facetune photo from a mile away.
Mm-hmm.
Det är lite av mitt sjätte sinne.
Mm-hmm.
Och jag undrar hur många av er som lyssnar på vår podd just nu som sitter och tänker, Michelle, varför pratar ni om Erika Persson? Varför pratar ni om att hon redigerar sina bilder? Hon är 17, låt henne vara.
Men det är vår uppgift i samhället.
Det är inte riktigt försvarbart.
Trycka ner 17-åringar.
Det är inte riktigt försvarbart. Men jag märker ju att det här engagerar folk. Det är många som...
Ja.
Hennes flöde är så speciellt. Att det är många som undrar, vad är det som pågår? Och mycket riktigt, det är många som skriver till mig och bara, är det så att hon redigerar sina bilder? Hon gör verkligen det. De är väldigt redigerade.
Hon, den där kroppen, you just cannot physically come out like that.
Nope. Det är någon bild där man ser att så här, de raka linjerna i bakgrunden på liksom, typ the tiles, stenarna, är böjda in mot hennes midja och så gav hon svar på tal och bara, the tiles are just bent like that. Och jag bara, sure, maybe in a painting by Dali. gud, det känns som att jag går högstadiet och
sitter och pratar skit om mobbaren. Den coola tjejen.
vart vill jag komma med det här? Det är någonting med det här som för mig känns som nästan ett himla konstverk att få följa. Och jag tror att det är därför jag pratade om det och är så besatt av henne. Att jag vet inte, det finns typ konstnärer som Amalia Ullman eller typ även Lil Michaela som är influencers. De inte riktigt vet, är det här ett performanceverk? Är det på riktigt? Vad är det här för samtid? Hon representerar liksom ett samtidsfenomen, och det är så intressant för att hon rättfärdigar så mycket och försvarar att hon inte redigerar sina bilder och rättfärdigar det hon lägger upp med feminism på ett sätt som gör att liksom, om allt är feminism blir inget feminism, och resultatet blir typ att vi har en generation av Erika Perssons. And you know what? I fucking stan.
Vem är inte en miljardär längre? Kylie Jenner, baby! Ja, åtminstone om vi ska lita på vad Forbes i veckan bestämde sig för att lägga ut. Alltså förlåt, den här veckan känns som att den har hållit på i 51 000 år.
Det är precis det jag känner.
Alltså den här nyheten lades ut den 29.
Nej, men det känns som 100 år sedan.
Alltså,
det var en annan tid.
Det är en väldigt, vad ska man säga, laddad artikel. Som jag nästan vill tipsa alla om att läsa. Den var väldigt intressant. Men det som ska ha skett är i alla fall att Kylie har överdrivit sina inkomster.
Mm, det här är enligt Forbes och den här
enligt
artikeln
Forbes.
Menar de det?
Ja. Ja, specifikt gällande Kylie Cosmetics och hur bra det företaget egentligen går. Och detta ska hon enligt Forbes ha gjort för att komma på Forbes lista helt enkelt. Och det är specifikt under 2017 som Kylie och Kris har bjudit in Forbes flera gånger till sitt hem, visat upp papper för att visa hur bra det går för Kylie, för att de ska välja att sätta henne på den här listan. För det är ju det ultimata PR-bekräftandet av att ditt företag går bra.
Mm, och det är perfekt för Kylies varumärke. Och
precis.
För hon är så himla tråkig. De bara, men vi kan ändå bygga upp henne som någon slags super framgångsrik businesswoman.
Exakt. Och 2017 så tror inte Forbes på värderingen av varken företaget eller Kylie. Och därför hamnar hon på plats 59. Och det satt ju inte väl med varken Kris eller Kylie. Den påstådda inkomsten som de hade gett till Forbes 2017 skulle ha placerat henne på plats 2 bakom Taylor Swift. Men PR-turnén fortsätter och man lyckas övertyga andra tidningar med samma papper om deras inkomst, och därför så väljer Forbes att tro på siffrorna, tro på värderingen av företaget, och då sätta henne som en miljardär på omslaget på sin tidning.
Det som var också att det var den världens yngsta self-made billionaire, och då blev ju det världens snackis, liksom, för då self-made hon föddes in i en rik och känd familj.
Exakt. Det som skett är att Coty köper 51% av Kylie Cosmetics, och då blir siffrorna offentliga. Eftersom att Coty är ett don't know why deras siffror är offentliga och inte Kylie Cosmetics. Nej. Var det innan. Men anywho, och här krockar siffrorna. Jag kommer inte gå in på detta så himla djupt, men basically, om Kylie Cosmetics 2018 sålde för 125 miljoner dollar enligt de nya siffrorna från Coty, hur kan de då ha sålt 307 miljoner dollar 2016 eller 330 miljoner dollar 2017 som Kylie och Kris har påstått med sina skattepapper? Mm. Eftersom att de säger att det går ännu bättre nu än vad det gjorde de åren, men siffran är avsevärt lägre. Och detta gör att Forbes nu omvärderar sin åsikt och härmed har kommit fram till att de inte tror att Kylie är en miljardär.
Och sen så har Kylie tweetat grejer som svar.
I can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money I have.
Mm. Och också så tweetade hon typ, jag har aldrig bett om att om den här titeln. Jag trodde ni var en reputable source typ. Jag trodde man kunde lita på Forbes som tidning. Vad är det här för strunt verkligen?
Exakt.
Ja, det här är intressant för jag har inte haft så bra koll, men jag läste hennes tweets och trodde på henne och tänkte okej, låter det legitimt att Forbes vet att också de, det är clickbait att ta upp Kylie igen och påstå att hon inte är miljardär. Det sätter Forbes på kartan också. Och det känns rimligt att hon inte skulle förfalska någonting för att hamna i Forbes. Jag trodde ändå på Kylie när hon tweetade, men nu när du berättar det här och jag tänker på hur mycket det är som pågår som vi inte vet om i världen, så tänker jag ja, det här låter som någonting Kris hade gjort. Jag kan till och med tänka mig att det här är någonting som Kris och PR-experter har gjort bakom Kylies rygg nästan.
Ja, det är lite det jag känner också. Jag tänker typ att det till och med kan vara på den nivån att Kylie inte själv vet vad värdet är.
Mm. Precis, eller att hon satt med på mötet när de diskuterade den här PR-strategin, men kolla Instagram under tiden, så hon hade inte vad det här de kom fram till. På riktigt, let's be honest here. Är det någon som riktigt vet hur ekonomi funkar?
Är svar det, nej.
Är det inte bara astrologi, but for men?
Vi, absolut.
Det är ingen som vet hur man värderar ett företag. Det är en lögn.
Nej.
All företagsekonomi är en konspirationsteori. Och vi alla bara höftar oss fram. Inget företag vet vad de gör. Kanske har Kylie Cosmetics massa pengar, kanske inte. There's no way we can know.
Nej.
Är min enda poäng.
Fan vad jag inte pallar bry mig om hon är si och så rik. Hon är rik, punkt.
Ja, alltså. Det är lite det. Men man bryr ju sig om att de har liksom fabricerat hennes varumärke som miljardär. Ja. Och att det är ens en PR-strategi som finns. Och det är ju intressant. Och det säger så mycket om hur Kardashians har byggt sitt imperium och sina varumärken.
Mm. Sant, sant, sant.
Vad folk menar när man säger the devil works hard but Kris Jenner works harder. It all makes sense.
Det här.
Nu ska vi prata om ett ämne som har trendat de senaste veckorna. Nämligen dramat kring en podcast som heter Call Her Daddy. Jag har följt det här de senaste veckorna och antagit att ingen i Sverige bryr sig. Men så la jag upp en story och frågade om det finns folk som vill att jag förklarar den här situationen. Och nästan 80% svarade jag. Och jag är så excited nu att äntligen få diskutera det här.
Jag vill också veta detta, för att jag har ju aktivt inte valt att sätta mig in i detta.
Nej.
Så att,
men varför vill du veta? Det är för att du har sett att det har trendat online.
Nej, för att jag har lyssnat på en av mina favoritpoddar, Red Scare. Och de pratade jättemycket om detta, typ 50 minuter. Så att jag hoppas att du inte tänkte ta 50 minuter av mitt liv till detta. Men
nej,
jag tyckte det var intressant.
Ja, och jag återkommer kanske till Red Scare sen. Jag tror att många också vill veta, få det här förklarat, för att det låter juicy med ett drama som
exakt
är Call Her Daddy.
Gud, ja.
Call Her Daddy är då en podd som handlar om två tjejer som sitter och pratar om sex på ett väldigt typ aggressivt, heteronormativt, ibland konservativt, ibland feministiskt sätt. De ger typ toxic relationsråd. Som till exempel, ibland så är det enda sättet att rädda sin relation är att vara otrogen mot sin kille. Sen ghosta honom i 3 veckor. Och sen komma tillbaka till honom och blow his mind in bed. Och sen ghosta i 3 veckor till. Alltså sådana taktiker.
Ah. Förlåt, det där, alltså jag undrar verkligen, det där är så jävla heteronormativa förhållanden. Att jag fattar liksom, jag har aldrig fattat, slutar man inte bara träffas?
Nej, därför att jag tror att fler män, det är en stereotyp bild av män, men den, jag tror att den stämmer också, att många män vill ha a crazy bitch.
Wow, jag är crazy, men jag, det är
du, kanske om du hade varit en straight tjej då, så hade du varit het på marknaden.
Gud vad tråkigt.
Ja, verkligen jättesynd. Men det är där, vet du varför? Det är därför det är så många straighta män som attraheras av dig, Max. Because you have that crazy bitch aura. Aura.
Oh my god, det är sant.
Mm-hmm.
Anyways, tillbaka till Call Her Daddy.
Gud, vad sjukt att det här blev en science podcast.
I know, nej, att det här blev terapi med Max och Michelle.
Den här podden i alla fall, Call Her Daddy, den har liksom några miljoner lyssnare i veckan. Den är extremt stor.
Mm.
Så det är inte konstigt att när de nu har bråkat så har det blivit en snackis. Framförallt i ett visst hörn av internet. Och det här Red Scare kommer in. För jag skulle säga typ influencern Caroline Calloway, Call Her Daddy, Red Scare. Det är samma kategori av typ New York-feminister. Väldigt annorlunda från Hollywood-feministerna. I alla fall. Dramat är egentligen inte jätteintressant.
Nej.
Så jag ska hålla det väldigt kort. Men tjejerna bakom podden heter Alex och Sofia. Deras podd och varumärke är en del av Barstool Sports. Vilket är ett mediebolag som är lite som Perfect Day. Men de har liksom NFL-spelare som profiler.
Precis.
Och Sofia har börjat dejta en snubbe som heter Peter Nelson. Som är någon vicepresident på HBO. Harvard-snubbe. Han lyckades i alla fall övertala Alex och Sofia att de borde tjäna mycket mer på sin podd. Så han engagerade sina advokater. De skrev ett nytt förslag på ett kontrakt med Barstool Sports där de krävde extremt hög lön. Barstool sa nej, men gav dem ett annat förslag som Alex ville ta. Men Sofia sa nej, så då slutade de med att Alex nu har podden själv. Och då drog Sofia och hennes Harvard-pojkvän in Scooter Braun i smeten. Som alltså Surprise. Är Justin Bieber och Ariana Grandes manager och kontroversiell för han köpte upp rättigheterna till hela Taylor Swifts musikkatalog utan hennes medgivande. Mm-hmm. Så det här blev världens bråk om rättigheterna till den här podden. Jag tycker det är intressant ändå, för att det är en ny tid av typ podcastkändisar.
Ja.
Och dramat kring det.
Ja, för det taken som jag hörde när jag lyssnade på Red Scare. Nej, men det var det här liksom att det intressanta när ett varumärke, alltså när poddvarumärket blir större än plattformsvarumärket.
Mm.
För det är lite det som har hänt i den här situationen, att Call Her Daddy har ju blivit väldigt stora och nästan typ outgrown de som driver det.
Barstool.
Alltså Barstool. Mm. Precis. Och att det var väl lite det som HBO-killen använde lite såg.
Men att jag tror att fortfarande industrin, att den här HBO-snubben tänkte att resten av industrin är redo, kan se värdet i en enorm podd. Men att det fortfarande Precis. Går lite långsamt i resten av industrin. Han är fortfarande inne i att man ska kunna tjäna lika mycket på en podd som på en serie eller film.
Ja, precis. Precis.
För att det är lika många som konsumerar innehållet. Mm, men det känns som att resten av industrin inte riktigt har fattat det än. Så att det blev en krock där.
Alltså jag vet inte, är detta bara PR?
Jag tror inte det. Jag tror att det här är genuint. Nej. För att nu så kommer Alex liksom ha podden själv och det kommer inte bli lika bra.
Mm.
Jag tänkte ett tag att det här är någon himla PR-stunt, men jag tror verkligen inte det är det. Däremot så är ju podcastdrama himla bra för uppmärksamhet och clout.
Gud ja.
Så jag tänkte att du och jag ska starta ett podcastbråk. Kanske inte med varandra, för det känns lite kontraproduktivt om målet är att bara bli kändare. Så jag tänkte att vi kan börja bråka med någon annan poddare.
Mm.
Jag tänker kanske Alexander Pärleros. Han känns som en easy target.
Det känns absolut som en öppen dörr att sparka in.
Ja, men hur många gånger tror man måste kommentera typ fuckface på hans Instagram tills vi får en artikel i Aftonbladet om poddbråket mellan Paparazzi-podden och Alexander Pärleros?
Ja, alltså gud, nej men alltså han är... Jag har så jävla svårt för den typen av män.
Det är det jag menar.
Förlåt, varför målar han sina naglar? Du är inte normbrytande. Sitt ner i båten.
Jag känner att ett bråk redan är på gång.
Alltså nej, men jag stör mig så jävla mycket på honom. Fy fan.
Don't add us, Alexander Pärleros. Don't add us, but also add us.
Åh, gud. Ja, nej, men jag stöttar i den. Jag känner att vi behöver ha... Jag menar att vi behöver bråka med en podd helt enkelt.
Mm, om ni har tips.
Så kan ni väl skriva till oss på vår Instagram, Paparazzi-podden. In och tipsa vem vi ska bråka med, så skriver vi ihop någonting.
Fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag hatar oss så mycket. Såg du att Scott och Sofia har gjort slut?
Jag gjorde det, och handen på hjärtat, vi är ju inte förvånade.
Nej, ändå, man blir väl snarare förvånad över att det höll så pass länge som det ändå gjorde.
Ja, exakt. Mm.
Men sen så var det den där grejen med att Scott Disick skrivs in på ett rehab och sen skrivs ut kort efter för att det läckte information om att han var där. Så då anar man ju att det är någonting som pågår, han kanske inte mår toppen.
Precis. Och nu, helt ärligt, Sofia, i din ålder, du ska liksom inte behöva vara en mamma till en disturbed 30-plussare, eller är han 40 nu?
Han är inte 40.
Nej. Alltså jag vet inte, live your life. Du ska liksom vara ute och dejta 19-åriga jocks. Alltså have fun, honey.
Mm. Stöttar. Jag tänker dock, den typen av tjejer, de festar väl inte så mycket?
Alltså jag hoppas att hon bär fanan åtminstone halvvägs från att ha en storasyster som Nicole Richie.
Mycket bra poäng. Hur kunde alltså, hon bli så tråkig orolig när hon har Nicole som stora syster?
Nej, men hon kan ju inte vara tråkig. Jag tänker att det bara är att det inte är trendigt att visa att du är messy för hennes audience.
So you're on to something. Det är så otrendigt inom de, bland de största kändisarna just nu att vara messy.
Ja.
Och det är därför folk stör sig så mycket på Doja Cat, tror jag. För att hon är en mess.
Gud ja. Nej, men alltså du ska inte vara full, så här, råka gå ut ur en bil och bli fotad utan underkläder. Alltså det är liksom inte 00-talet längre alls.
Åh, vad jag saknar.
Jag vet, det brukar vi komma fram till.
Mm. Nåväl, jag tror att de säkert kommer bli ihop igen någon mer gång.
Okej, jag tror att Sofia... Jag hoppas att Sofia blir ihop med en, ja, men typ någon idrottsman. Det känns on-brand henne.
Åh, så tråkigt. Åh, hon är så tråkig. Hon har försökt bli skådis nu också. Kan du tänka dig?
Nej tack, nej tack. Nej. Hon är ju en sån tjej som bara har ett ansiktsuttryck.
Ja, men det är för att de börjar med botox så himla tidigt.
Gud ja.
Alltså, det är... Ah, ja. Nåväl, då...
Vi är tydligen rädda för samtiden ifall att någon undrar. Cry for help, Eva Paparazzi precis gjorde. Vad händer med samtiden?
Tjejer som redigerar sina bilder och använder botox. Unga tjejer. Såg du att Ali och AJ skulle göra en live här om natten?
Nej.
Alltså de skulle spela live musik i typ 12 timmar. För okay. Välgörenhet. Don't ask me.
Okay.
Ali och AJ, det är ju, jag berättar det här för att det, du älskar dem. Mm. Vi alla minns. Från Disney Channel. Mm-hmm. Tjejen från Phil från framtiden.
Mm.
De har Max fastnat för i vuxen ålder.
Absolut. Mm. Tack, tack.
Nej, men de skulle göra en Instagram live och så fick de tekniska problem. Alltså i 12 timmar skulle de göra en Instagram live och spela live. Det är så konstigt. Och efter de första 50 minuterna så pausades hela inspelningen och deras producent som inte var där tillsammans med dem gick in på båda deras Instagram och la upp en story där det stod typ "You guys, vi var tvungna att avsluta sändningen av liven för teckningen var för dålig. Däremot har Ali och AJ ingen aning om det här och uppträder fortfarande sina sets och har the time of their lives." Hur många timmar tror du de spelade och liksom dygnade innan de insåg att de hade
utan att de hade publik. Utan att de hade publik.
Ingen publik.
Oh, det gör så ont i mitt hjärta. Alltså det gör så jävla ont i mitt hjärta.
Det som är det ironiska med det är att även ifall tekniken hade funkat så hade de ändå inte haft särskilt mycket publik. Max, du älskar ju att kolla på reality-serier.
Ja.
Kan inte du berätta lite om den här serien på Quibi med han Kendall Kirby. Jenners bror Kirby.
Nej men alltså snälla rad, det här är det sämsta jag sett i hela mitt liv. Jag har orkat att titta 3 avsnitt. Att jag ens har gett det här 3 avsnitt. Det är alltså 30 minuter av mitt liv jag inte får tillbaka. För det första, det är rörigt klippt och jag fattar liksom inte. De blandar ju så här gamla arkivklipp från Keeping Up.
Mm.
För att skapa ett samtal, ett narrativ kring ett ämne för varje avsnitt där de då liksom projicerar på honom.
Just det, green screen. Precis, de får det se ut som att han sitter med runt middagsbordet med Kardashians med green screen och precis. Sen skapar de ett tv-program kring det. Det såg precis. Jättekonstigt ut. Och därför
det är jättekonstigt.
Vet jag att det är många som skrivit till dig och frågat hur det var.
Ja. Och framförallt så blev det konstigt eftersom att man nu så fruktansvärt uppenbart inser hur mycket de har köpt nya ansikten genom tiderna. För att eftersom att det är inte en fast tidslinje när han så klipper
det
ihop.
Det hoppar mellan Chloes ja, ja. 10 olika ansikten.
Ja, 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 ja. Alltså vi blandar fritt från de senaste 5 åren av material. Vilket innebär att i ett avsnitt så ser ju Chloe helt olika ut i varje klippning.
Det är roligt tycker jag. Det har han.
Vilket är intressant.
Ja. Det är inte så stor variation på artisterna som vi spelar.
Vi varvar mellan om Gaga har kommit ut med något nytt eller i mitt fall Rosalía har kommit ut med något nytt. Men nu har Rosalía kommit ut med något nytt och ja. Hon är den bästa personen jag vet på planeten just nu. Det är en låt med Travis Scott, den heter TKN. Väldigt bra, men jag är lite trött på artister som släpper så korta låtar. Den är typ 3 minuter lång.
Vad är den här nya trenden?
Jag tänker att det är för att det, då gör låten bättre ifrån sig på listorna därför att man spelar om den fler gånger. Mm, av samma exakt. Anledning som typ Drake och Chris Brown har släppt album som är typ med 40 låtar långa. För att då streamas albumen bara on average mycket längre tid och då klättrar albumen på listorna. Det är så himla många med de här nya algoritmerna och streaming, hur det påverkar musikindustrin. Och sen också så tänker jag tycker faktiskt att det är väldigt tråkigt. Mm. För jag hade velat ha den här låten plus något mer liksom. Samtiden, vad gör du med
du, det var det här igen att vi lever i en simulation va?
Det var ju det. Tack för oss. Följ oss på Instagram.
Tack för oss. Puss, puss. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Hay niveles para todo en esta vía. Nos jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Take it. Take it. Take it. Ni un amigo nuevo ni una haría. Take it. Okay. Nu flashade jag min kick.
Jag hann inte se.
Nej,
det var väl inte bra.
Jag låg den då.
Du har alltså en morgonrock utan underkläder på dig.
Jag sitter naken och spelar in podd. Absolut. Är någon förvånad? Jag tycker det är väldigt on brand.
Väldigt on brand you.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.